Podplay.
Jag har ändå inga inställningar, för han gnällde ju inte sist.
Nej,
jag... Förutom att det där försvann. Nu hör jag inte jag det, så nu låter det bara vara.
Ja, men det är ju ljud överallt hela tiden, så att... Daniel, du kan vara ett ljud hela tiden.
Nej. Really?
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Så ska den tas.
Så ska den, och det är torsdag. Det är ta mig fan torsdag idag.
Ja, idag är det en torsdag hela dagen. Ja, vad är det för podd man lyssnar på nu just idag?
Ja, varför säger vi krimpoddarnas krimpodd? Är det lite skitnödigt eller är det för att det är krimpoddarnas
krimpodd?
Eller
är det en ordningsfråga bara?
Nej, men vad fan, om vi tar det från början. Vi startade ju podden för att vi var lite lack på att det fanns så jävla mycket krimpoddar, men ingen som drev som någon som kunde krim. Så som jobbat med krim, utbildad inom krim och bara hållit på med krim.
Mm.
Och då tänkte vi att om de andra är då i krimpoddar så som jag tycker det här är spännande kul och jag tycker det är festligt med mord. Så, och, då är vi ju krimpoddarnas krimpodd. Det var väl så vi tänkte från början?
Ja, men absolut. Absolut. Kanske hade vi en tanke redan då om att det också var den bästa krimpodden.
Ja, alltså, och så blev det ju.
Ja, jag menar det. Det är inte vårt fel.
Nej. Nej. Och folk har tid för annars svårt att skilja på oss. Men Anna, det är alltså hon som är från Örebro.
Just det.
Hon som jobbar som kriminaltekniker. Hon som, jag citerar en annan podd, pillar på döda ibland.
Ja, just det.
Ja. Ja. Hon som forskar på dödligt våld. Hon som pratar som om hon är från 1600-talet.
Ja, det var en fin inramning, ja, tycker jag.
Och också, jag är inte bara tandläkare, jag är även mamma. Det är hon. Där har
det
vi
är
henne.
Jag själv här
det är
som
du.
Pratar nu.
Hon är den blonda av de två som pratar.
Den lilla blonda.
Mm. Det är du ju inte egentligen.
Nej, det är fusk. Och sen har vi ju rivjärnet. X2000.
Ja. Mm.
Virvelvinden som får magi att ske mest varje dag. Dygnets alla vakna timmar.
Ja, och det är många timmar de är vakna.
Det är det, definitivt.
Ja.
Mm. Och det här är ingen närking. Det är en söderböna. Ut i fingerspetsarna.
Mm.
Ungefär så, va? Vill du prata lite om vad du kan också?
Jag tyckte det var bra där. Jag var snabb och från söder.
Just det.
Det var väl ungefär, det är det.
Men du är oerhört kompetent också. Du är gammal spanare.
Ja.
Och FU-ledare.
Alltså man ska liksom försöka särskilja oss kompetensmässigt, så står ju du för kriminalteknik, forensik och forskning. Och jag står då för spaning, juridik och utredning. Ish, om vi hårdrar det.
Ja.
Knark också, kanske.
Det mesta annat, skulle man kunna säga.
Ja, ja. Där är vi, hörru. Men idag, nu har jag ju hållit låda i två torsdagar för att vi har pratat om en av mina expertområden, PDV.
Mm.
Men idag ska vi prata om ett område...
Om ett av mina expertområden.
Så jag tänkte så här, som definitivt inte är ett av mina expertområden. Och jag skulle bli förvånad över om det är ditt expertområde med tanke på hur jävla ovanligt det är.
Ja.
Men just därför kanske det är så fruktansvärt spännande.
Ja, men alltså vi ska ju prata om också... Kanske ett av de mest tabubelagda ämnena. Människor som äter andra människor. Kannibalism.
Är det därifrån programmet Du är vad du äter fick sin...
Inspiration. Ja, mycket möjligt.
Du är en människa, du äter människa, du är vad du äter. Jag tror att det kommer därifrån.
Ja, why not?
Okej.
Okay. Vad känner du så här inledningsvis... Kring temat, Lena?
Så jag känner bara ett ljud.
Jaha. Oh!
Det är det enda jag kan liksom tänka på. I'm having an old friend for dinner. Det enda jag kan tänka på.
Hannibal Lecter. Ja. Vilken jävla rulle det där är ändå.
Ja, för fan. It put lotions on the skin.
Men vad är det man älskar så mycket med det då? Är det just att det är så tabubelagt, detta med kannibalism?
Men det kittlar ju.
Ja, men visst
är det. Har du någon gång varit nyfiken på?
Absolut.
En stek. Alltså jag äter ju inte ens kött, så för mig är det liksom, det är ett steg till.
Ja,
men man undrar ju lite hur liksom...
Ja, men det är klart man gör. Det är klart man gör.
Vi har ju båda haft bebis. Mm. Att sätta tänd...
Ja, så långt kanske inte har dragit det faktiskt.
Nej, men vadå? Du kan ju inte säga att du har haft en lilla feta bebis framför dig med liksom valkar insida lår. Nå fan vill man dit och bara ta ett litet...
Men, jo.
Momsi.
Jo, precis.
Men det kanske inte är kannibalism. Det är lite mer så här cute aggressions.
Ja, jag har mer varit i tankebanan att jag undrar vad olika kroppsdelar, liksom hur konsistensen är.
Mm-hmm.
Om de smakar väldigt olika. Och om det drar mer åt vilt. Eller mer åt, så att säga, nöt eller så.
Ja.
Mer där har mina tankar.
Alltså jag tror, det beror lite på om man har liksom jobbat upp sin kropp som ett tempel. Jag tror att det finns människor som är jävligt trådiga.
Ja,
det är mer
ja.
Som att äta en okokt sparris.
Ja, ja just
och sen
det.
Tror jag också att det är liksom lite mer hängmörad ryggbiff.
Ja, definitivt. Men det är jag övertygad om. Det, alltså det handlar ju om hur mycket fett som finns insprängt här och där. Och det vet vi ju varierar.
Ja.
Men du, vet du vad kannibalism betyder? Vad det kommer av ordet?
Nej.
Nej. Alltså det sägs att det kommer av spanskans caribales, eller cannibales, av då Columbus, som då upptäckte en karibisk ursprungsbefolkning på Kuba och Haiti.
Mm-hmm.
Och som man då trodde var just människoätare.
Mm-hmm.
Det här har också resulterat i lite alternativa benämningar. Så som antro eller antropofagi. Och det kommer av grekiskans människa, alltså andro, och äta.
Mm.
Och det här innebär alltså att en människa eller djur äter en annan individ av samma art.
Just.
Det är inte helt ovanligt i djurriket det här.
Nej, men jag ska säga, när du sa så här, låt oss prata kannibalism, gärna, för att jag är tunn. För mig är kannibalism liksom... Va? Vad var det för rörelse?
Gärna.
Jaha, nej, okej. Okay. Kul, vattenskalle. Nej, men för mig är mänsklig kannibalism, det är liksom en dålig scen på typ någon sån här halvpissig film där det står massa barfota människor stampar runt en kittel och så ligger någon där och säger nej, ät inte upp mig, ät inte upp mig. Mm. Typ som ett utdrag ur någon Bamse-serietidning.
Ja.
Men i djurriket, jag som har en enorm fäbless för att titta på naturfilmer, där är det ju mer egen undantag, kannibalism, för alla rovdjur. Mm. De är typ kannibaler allihopa. Så där har jag lite roliga saker som jag kan dra sen. Men...
Ja, och det är ju en överlevnadsstrategi naturligtvis.
Ja, och ibland verkar de bara vara djupt störda.
Ja, det kan inte
alltså ritualerna som djur kan hitta på.
Ja.
För att äta upp varandra. det är liksom... Men en sak som förbryllar mig, schimpanser är ju rätt mycket kannibaler.
Mm-hmm. Är de?
Och, ja. Och människan och schimpanserna, vi delar ju ungefär 98,5% DNA.
Ja, när du presenterar det så känns det ju genast lite obehagligt.
Ja. Man undrar ju liksom, vad är det som ligger i de här 1,5% skillnad som gör att de slafsar i sig sina kompisar och vi inte?
Ja, men det finns några begrepp också som kallas dels endokannibalism. Och då handlar det om att man äter kvarlevor av en medlem av den egna gruppen. Men sen så pratar man faktiskt om exokannibalism. Det vill säga när man äter då personer eller varelser så att säga utanför den egna gruppen. Skulle man kunna säga att människan är exokannibaler genom att vi faktiskt äter andra arter?
Mm-hmm.
Jag vet
ja.
Inte.
Ja, kanske. Det kanske finns någon definition. Men säg till när det passar dig att släppa lös med lite djurriket. För jag har några små roliga djur som jag skulle vilja prata om vad de gör. Men det kanske inte är läge här och nu.
Jag tror att det kommer dyka upp ett alldeles utomordentligt läge för detta.
Ja, fint. Fint, jag håller i hatten.
Yes. De två vanligaste formerna av kannibalism är överlevnadskannibalism.
Just det.
Och de...
Så här, jag är hungrig och det är bara du att tillgå.
Precis.
Ja. Mm.
Och där handlar det ju egentligen bara om viljan att överleva. Alltså vi snackar svälttillstånd.
Mm.
Och den andra formen brukar ju förknippas med psykisk sjukdom helt enkelt, psykopatologi. Och det tror jag att de flesta kan relatera till. Och det är de här fallen som vi kanske främst förknippar med de kriminella.
Ja.
Och det kommer väl inte som en överraskning?
Nej, men jag tyckte det var så roligt att det är en psykopatologi, vilket de flesta kan relatera till. Alltså alla är ju inte...
Ja, du tänker så? Nej, naturligtvis nej. Inte. Jag tänker just i den här kontexten.
Ja, jag fattar.
Ja. Jag tänkte vi skulle prata om ett av de kanske mer kända fallen av just överlevnadskannibalism, som både du och jag är bekanta med. Det handlar om ett flygplan från Uruguay som kraschlandar mot en alptopp i Anderna.
Mm.
Har du sett filmen?
Nej, men jag vet vilket vad du pratar om.
Här handlade det ju om att överleva och man klarade 72 dagar isolerad i de här bergen. Och det är ingen unik historia eller berättelse egentligen eller skildring av verkligheten. Det finns liknande historiska uppgifter från bland annat fångläger. Och hur man liksom har tvingats av överlevnadsskäl att äta sina medmänniskor helt enkelt. Jag läste en intervju med en av de överlevande från den här flygkraschen. Nando Parado, han har också skrivit en bok som tydligen ska vara väldigt bra, Miraklet i Anderna. Och han beskriver det som att det fanns bara tre alternativ för den här gruppen, de här överlevarna. Ett, vänta och dö tillsammans i flygplanskroppen medan vi såg varandra i ögonen. Två, begå självmord i grupp. Gå hand i hand och hoppa ner i en glaciärspricka.
Mm.
Eller tre, äta människokött.
Mm.
Det ger lite perspektiv.
Alltså det blir någon som pest eller kolera eller kannibal.
Mm.
Det är vad du har att välja på.
Ja.
Nej men alltså, det var ju tre rätt trista alternativ. Det får väl ändå tillstå.
Ja.
Eller?
Ja, absolut.
Man undrar lite hur snacket gick.
Ja.
Får man skämta om det här? För så här känner jag så här. Jag tror varför jag har så lätt till humorn när det kommer till kannibalism.
Jag är så skärrad nu hela tiden när vi pratar om det här, känner jag.
Har vi täckning på kontot, Anna? Jag tror att vi har det.
Jag hoppas för att jag menar inte att raljera på något endaste vis. Det var bara det du sa som gjorde att det väcktes något i mig.
Men så här, jag tror att det är så lätt att falla in i humor för vi har en sånt avstånd till det. Mm. Vi kan ju alla liksom bli seriösa och tänka, fy fan, vilka val, vilken ångest, avgrundsdjup ångest att behöva sätta sig inför. Men just för att det är så långt ifrån oss, alltså de allra flesta av oss kommer ju inte hamna på en alptopp i en svältsituation. Det är så långt bort.
Mm.
Och då är det också abstrakt och ogreppbart och vi har också blivit matade med väldigt märkliga filmer på temat. Vilket gör att det är lätt att hamna i humorn, för det är så stört.
Ja, men det är ju det. Men ska jag vara helt ärlig, det här att välja då alternativ nummer tre, att äta människokött, det är för mig så här etiskt inte särskilt problematiskt faktiskt.
Nej.
Alltså vad då? En människa som är avliden. Det har skett genom en tragisk olycka.
Nej, men alltså.
Nu handlar det om att andra ska kunna överleva. Jag kan inte se några moraliska liksom.
Nej men gud, nej. Det hade jag kunnat säga. Hörrni, jag dör nu. Alltså det är strax där innan. Feel free.
Varsågod, knock yourself out.
Nej men lite, och jag som inte ens äter kött, jag har mycket mindre problem med tanken att du är på en alptopp, någon har dött. Mm. Jag skulle hellre äta den personen för att överleva, för det var fanns att tillgå, mm, än att ett djur ska massproduceras och oskönjes dödas för att jag ska ha fredagstacos. Mm. Den har jag etiskt mycket, för mig,
jag
nu
förstår.
Pratar jag bara jag personligen för mig. Mm. Det är för mig en mycket konstigare tankebana än att sitta på en alptopp och om jag har dött, varsågod, mm, gnag dig fri, hoppas att du överlever för att komma hem. Inga som helst problem med den tanken.
Nej.
Eller att faktiskt göra det själv.
Mm. Nej, mm, men det är intressant. Ska vi prata lite historia? Ska vi ge oss ut på en liten strappats?
Gärna. Gärna.
Alltså, det finns ju ganska många beskrivningar och liksom vittnesskildringar som har gått i arv liksom, generation efter generation. Mycket är liksom av anekdotisk karaktär. Mm. Det vill säga, det finns inte ett särskilt gott vetenskapligt stöd för att kannibalism har egentligen varit särskilt utbrett i världen. I vart fall inte så utbrett som man kanske kan lockas att tro att det har varit.
Nej.
Men det finns ändå, forskare har hittat spår av kannibalism riktigt, riktigt långt tillbaka i tiden. Vad sägs om grillade benrester med bit- och skrapmärken hos både tidiga varianter av vår egen art, Homo sapiens, men också neandertalare?
Mm.
Och det här vittnar ju då om att det förekom kannibalism långt, långt tillbaka i tiden. Däremot så har man inte varit säker på om det var ett sätt att, så att säga, få i sig föda eller om det var mer ett rituellt fenomen. Så att det är liksom omdebatterat vad det handlar om. Vet du att 1999 så hittade man skelett efter 6 stycken neandertalare i en grotta i Frankrike. Och de här benen, alltså kan du fatta, 1999, det är ju alldeles nyss.
Ja, det går.
Det är typ, vad är det, 30-40 tusen år sedan som neandertalarna dog ut.
Mm.
Det är helt otroligt.
Ja, det är det faktiskt.
Tycker jag. Och de här benen uppvisade också då spår av kannibalism. Dels märken efter stenverktyg och sen då bitmärken från neandertaltänder beskrivs det. Det hade man ju gärna velat vara med och få titta lite på, känner jag spontant.
Ja, såklart att du vill.
Det finns också andra arkeologiska belägg för att det här pågick långt tillbaka i tiden. Bland annat så har man hittat också rester av nordamerikansk ursprungsbefolkning. Och där har man kunnat analysera de här kvarlevorna och funnit att det har funnits rester av människokött i mänsklig avföring. Now we're talking, känner jag spontant.
Mm. Ja, utveckla. Varför du känner så?
Ja, men alltså, herregud, återigen, tidsfaktorn. Kan du förstå att vi idag kan lära oss så mycket om vad som hände för så otroligt många år sedan genom de analysmetoder som idag finns?
Ja, det är ju ballt.
Ja, men verkligen. Och jag nämnde det här att det finns teorier om att det främst handlade om rituella liksom ceremonier, kanske som en del av begravningar. Man åt helt enkelt då vänner och familjemedlemmar, tror man, vill jag addera då, eftersom man inte med säkerhet vet att det var så. Men man tror att man åt vänner och familjemedlemmar som ett sätt att hedra deras minnen. Eller, nu ler du mjuk, se.
Ja, jag hörde fel. Jag ska absolut inte säga vad jag hörde, utan nu bara du låter du mitt mjugg passera.
Jag låter mjugget passera. Men det kunde också handla om att man ville att de här framlidna personernas egenskap... det var ju ett konstigt.
Framlidna? Vill du se att de har dött? Är de döda, Anna?
Ja, just det.
Det är uppfattat. Här går du runt i framliden.
Det här, jag känner mig lite nervös för det här avsnittet, känner jag.
Jag tror att jag vet varför, för du har ju byggt upp en veckans lista som du inte känner att du har täckning för.
Ja,
du är rädd att bli tagen för att vara en oseriös och oetisk person. Men Anna Jinghede, du är torr som trä,
ja,
oftast.
Sant.
Du har täckning på seriositetskontot, så du kan fransa ut i kanten.
Jag kostar på med dig idag, ta med 17, en utfransning. Han jag säga att det handlade kanske om att då få de här önskvärda egenskaperna och styrkorna att gå i arv. Att man trodde att om jag nu liksom äter av min släkting här så kanske jag kan få lite av de här fantastiska egenskaperna. Och jag tänker att en inte kanske lika avlägsen företeelse är ju nattvarden. Handlar inte det om att liksom, mer eller mindre rituellt eller då kristet symboliskt i vart fall få liksom, uppleva Jesus i sig själv?
Och du
vis.
Är så ute på tunn is nu.
Jag vet inte, det kanske är en killgissning.
Är du konfirmerad?
Ja, det är jag.
Ja, okej. Då borde du väl kunna det.
Ja,
är det Jesu blod man dricker?
Ja, fast det är ju inte det man dricker naturligtvis idag.
Nej, jo, det fattar jag. Nej, det är ju för fan, vad heter det? Chill out.
Ja, jo, men är det inte ändå liksom, finns det inte inslag här som ändå på något sätt kanske kan stötta den här teorin om att det var det man faktiskt ägnade sig åt förr i tiden, så att säga?
Mm.
Ja, man har...
Alltså, vi har ju liksom gått vidare. Alltså, om vi skulle tro det, då sitter vi och äter liksom grodlår och då tror vi att vi ska kunna hoppa jättemycket. När vi, alltså, teorin håller ju inte riktigt.
Nej.
Nu.
Förnuftsmässigt.
I så fall har ju du ätit jävligt mycket läskargå.
En snigel, ja.
För du har också blivit väldigt långsam.
Ja, precis. Exakt. Jag kanske får jobba
mer. Den teorin, men förr kanske man tänkte så.
Ja, men det är möjligt. Ja. Den här lite mer rituella praktiken har föreslagits förekomma på en massa olika ställen i världen. Centralafrika, Västafrika, Fiji, Nya Guinea, Australien, Nya Zeeland, Polynesien, Sumatra. Ja, på en massa ställen. Men återigen, man har liksom inte riktigt kunnat bekräfta det här. Med full och fast säkerhet. Däremot så har man kunnat göra det med den här då så kallade överlevnadskannibalismen som finns liksom faktiskt dokumenterad på olika sätt. Vi pratade om det här med anderna, men också under andra världskriget och civilbefolkningen i Stalingrad bland annat. Där finns det också både fotodokumentation och återgivet hur man tvingades äta de som hade avlidit i svält och annat för att överleva. Och även japanska soldater ägnade sig åt det här med kannibalism på krigsfångar, sägs det.
Okej.
Och på tal om krig, det är ett annat motiv som föreslås i litteraturen. Alltså att man har funnit då vad man tror är tecken på att människor har ätit upp varandra som någon form av krigsföring. Alltså att man mumsade på sina fiender när man hade besegrat dem helt enkelt. Och även där fanns det de här inslagen av att ett motiv skulle kunna vara att segraren då i den här striden skulle äta förlorarens hjärta för att få ta del av dennes styrka.
Mm-hmm.
Och låt oss inte glömma användningen av människovävnader i medicinskt och kurativt botande syfte alltså. Vi har beskrivningar från Tyskland. Där, och det härstammar från mellan 1600- och 1800-talet så lär det ha förekommit att såna här skarprättare, heter det? De här som verkställer avrättningar.
Bödel.
Ja, bödel då.
Mm.
Att det lär ha varit en ganska populär sidoverksamhet. Att sälja då kroppsdelar från de som man har avrättat. Och marknadsföra det här som någonting som skulle kunna ha ett medicinskt värde. Jag menar, människoblod lär ha använts som medicin i stora delar av Europa så sent som i slutet kanske på 1800-talet till och med.
Ja, men, och både det rituella och förhoppningen om att åsamka sig väldigt positiva fördelar, det är ju någonting som hålls på nu med, men då djuren, att man tar liksom hajfener ska öka på potensen, alltså att man är ute efter, och det är väl inte konstigare än att man har tänkt att vissa mänskliga delar och egenskaper ska kunna liksom gå i arv genom att du proppar i dig i kroppen. Lite på temat du är vad du äter.
Ja, men faktiskt. Människofett till exempel, det var superpoppis för en massa olika, framförallt skeletala symptom. Artros, artrit, benfrakturer, vrickningar och allt möjligt. Men då använde man det mer som ett liniment. Inte som så att säga något du stoppade i munnen, utan man gjorde som en skön liten salva.
Fy fan vad gött. Höll inte Anna Anka på att tugga i sin jävla brosk?
Hon hade väl en förbläss för kycklingbrosk, va?
Jaha.
Kommer du ihåg att det knastrade så där gött när hon...
Och vad bra det blev.
Ja. Ja. Men låt oss inte för guds skull glömma bort dessa, framförallt kvinnor är det väl, som väljer att äta lite moderkaka. Gå emellan med en liten moderkaks... Bit.
Det har jag ju haft en rövhatt på.
Mm.
Alltså det gänget. Mm. Låt oss inte öppna den lådan. Men det är ju något som inte stämmer. Nu öppnade jag den lådan precis.
Du kommer få anledning att återkomma till lådan lite senare i det här avsnittet.
Det
men det bygger väl lite på samma idé och tanke, va? Att man äter en del av sin kropp i syfte att få positiva hälsoeffekter. Men du, ska vi prata lite grann om kannibalism som ett modus operandi?
Ja, för det är ju ändå en krimpodd det här.
Det är en krimpodd.
Låt oss knyta an.
Knyta ihop. Yes. Känner du till något kannibalfall?
Alltså, jag kan inte alls minnas att jag har utrett ett kannibalfall. Jag kan inte minnas att jag har spanat så här, vad har han för MO? Ja, men går runt och gnager på folk nere i centrum.
Nej.
Men möjligtvis om det har varit liksom något mord, att det är någon form av så sadistisk grej.
Precis.
Men nej, det absolut. Har du utrett mycket ärenden, kannibalismärenden?
Nej, det har jag verkligen inte, och det beror ju på att det här lyckligtvis inte är särskilt vanligt. Och mig vetligt så tror jag inte ens vi har haft något mord med inslag av kannibalism i våran trakt.
Nej.
Det är ytterst sällsynt, och det är, som du är inne på, oftast förknippat med sadistiska styckmord, helt enkelt. I kriminalsammanhang, ska sägas också, så handlar det ju sällan om att äta upp liksom en hel kropp, utan...
Det är ju jävla tufft modus att göra sig av med kroppen, och så bara, fan, jag käkar upp han.
Ja.
För att göra så av min kropp. Det finns ju lättare sätt, tänker jag.
Jo, det gör ju det. Jag menar, visst, det kanske vore ett sätt att lämna ifrån sig så lite spår som möjligt. För ska du transportera iväg en kropp så kommer du avsätta och lämna betydligt fler. Men jag tror nog ändå att det finns ett uns av självbevarelsedrift även hos dessa människor.
Mm.
Nej, men det handlar ju ofta om att ta vissa delar då och äta. Och vad som driver dessa människor till det här, det vet man inte heller. Jag har läst på lite grann och hittat lite olika vise mäns i det här fallet, tankar kring det här. Sigmund Freud gick jag tillbaka till.
Den gamla sköningen.
Ja, men precis. Han noterade att kannibaler ofta tror att de genom att äta en människa också får i sig då dennes styrka och själ. Så det här knyter ju an lite grann till det vi har pratat om. Att det är fråga om en extrem längtan efter att få ha någon i sig, säger han. Mm. Och då, och med det så
menar... Det finns ju lättare sätt, tänker jag. Alltså, om jag ska vara den som är den.
Ja, jo, precis. Verkligen. Men ja. Det är ju en intressant ändå, tycker jag, tanke. För det skiljer sig ju då från teorin om att det här skulle vara fullblodssadister. Som njuter av att se smärta och se någon lida. Här kan man ju nästan få uppfattningen om att det skulle vara en kärleksakt då. För att man vill ha den här personen i sig. Förstår du vad jag menar?
Ja. Jag har... men har, tror du nekrofiler har en, liksom, är de lite närmare än kannibaler än de som inte är nekrofiler?
Men det här är ju, vissa av de här fallen som jag har läst om nu har ju liksom tydligt nekrofila inslag, faktiskt.
Ja.
Psykiatriprofessor Andreas Marneros, han har studerat kannibalistiskt beteende. Och han menar att det handlar om fantasier som kan leda till de här liksom tabubrotten. Och att de här fantasierna ofta startar redan i barndomen. Ibland kan det vara kopplat till någon form av personlighetsstörning. Som då bidrar till att det sker liksom en upptrappning, en stegring i lust. Att få äta liksom människokött helt enkelt. Och att till slut så behövs den här tryckutjämningen ske.
Mm.
Och då sker också liksom gärningen. Jag vet inte. Han pratar också om sexuell kannibalism. Det är lite det du var inne på. Och då handlar det ju om han beskriver som en sjuklig konkretisering av begreppet du är så söt att jag kunde äta upp dig. Ungefär lite...
Fan vad stört.
Ja, det är stört. Lite freudianskt tänk, återigen.
Ja.
Sen har vi psykologen Thomas Busch vid Bonn-universitetet. Jag har gjort min hemläxa bra idag, va?
Alltså, jag är djupt imponerad.
Han föreslår att det här handlar inte alls om den här viljan att få vara i någon, utan viljan om att ha definitiv kontroll över någon.
Maktgrejen.
Ja, och det är också en känsla då som kan liksom upprätthållas tack vare möjligheten att frysa in offret. Alltså kvarlever offret och har det kvar en längre tid i sin ägo. Och har man dessutom filmat när man tillagar eller vad man nu gör, då steker och äter, så har man liksom, så kan man bibehålla då den här, ja, belöningen,
känslan.
Ja. Ganska intressanta perspektiv, tycker jag.
Det känns ju som att de här typerna borde ha någon form av direkt klippkort hos någon hjärnskrynklare.
Ja, det känns rimligt faktiskt.
Undrar hur stor, jag fattar att det är det är kanske ingenting man flaggar för. Det är svårt kanske. Nu är nätet lite lättare. De kan säkert hitta varandra som pedofiler och barnpornografibrottare hittar varandra på nätet. Men man undrar liksom hur många som skvalpar in runt i darknet som så här, har du käkat någon Gluteus Maximus på senare tid? Nej, men vadå?
Ja, jo, jag fattar vad
de
du menar.
De finns ju garanterat, jo, det är klart. Som aldrig kommer göra det, men som har liksom behov av
som
att
fantiserar
dela.
Om det. Mm.
Ja.
Ja, men definitivt. Alla de här parafilierna och de här avvikande liksom beteendemönstren, det är klart att det finns ett liksom mörkertal här.
Ja.
Vi har ju naturligtvis inte koll på hur många som går omkring med de här fantasierna och tankarna och som sen aldrig fullföljer.
Det kanske är bra.
Jag känner för egen del att det känns ganska bra.
Ja.
Du, ska vi ta en liten paus?
Ja, det ska vi göra. Välkomna tillbaka. Det är ju krimpoddarnas krimpodd. Och idag pratar vi om kannibalism. Och hur lyckliga vi är över att det inte hamnar olika mappar under förundersökningsledares näsor som ska utreda det här. Mm. Utan det är ju tack och lov extremt ovanligt.
Ja, det är det.
Men du har ändå gått till den litteraturen som finns och hittat massa intressanta. Var ska du ta oss nu, Anna?
Ja, men nu tänkte jag berätta lite grann, eller snarare återkomma till en svensk studie som vi har pratat om tidigare i podden. Den så kallade styckmordsstudien, och då den första delen av den styckmordsstudien som gjordes mellan 1961 och 1990. Och där man tittade då på styckmord som hade skett i Sverige. Och under den tidsperioden så fann man 22 styckmord. Och i två av de fallen, två av 22 alltså, så var det säkerställt att det hade förekommit kannibalism. Och i ytterligare tre så var det starkt misstänkt. Jag tänkte bara nämna lite kort de här säkra fallen då. Då var det ett fall i Karlstad 1969 och ett i Malmö 1979. Och i ett av fallen så hade gärningsmannen då avnjutit ett tiotal måltider. Och till och med...
Alltså Anna, avnjutit ett tiotal måltider... Det är ju...
Ja, men i hens värld så var det ju det var frågan om.
Ja, okej. Okay. Du tänker att ingredienserna i det här var en röd och vit rutig duk?
Ja, men om jag lägger till att det också är känt att han, som det var i det här fallet, drack rödvin till sina måltider.
Jävlar, så alltså, det är ju Hannibal Lecter.
Ja, men det är ju det.
Ja.
Och... I det här andra fallet så hade gärningsmannen gjort sig en smörgås och använt då, det är så sjukt, människokött som pålägg.
Vadå? Som typ brässaola?
Ja, eller som...
Lufttorkad skink, vadå? Ja, är det det du pratar om?
Ja.
Eller pratar du bredbar leverpastej?
Nej, ja, jag vet inte. Jag vet bara att...
Inälvsmat, vadå, hade... folk äter ju det.
Ja, det säger ju inte särskilt laddat egentligen.
Nej.
Men
det är därför det är så roligt att vi blir så fnissiga. Alltså, jag kan gå ner på min lokala Ica här, ja, i Sickla, och köpa leverpastej med glada bokstäver på. Men när man pratar liksom om att någon tar en egen art och smetar ut personens lever i pastejform på en smörgås, så blir det ju så där, så att,
ja, men det är, så
det är som att tänka på rymden. Ja. Det är som att tänka på rymden, hur stor den är. Jag kan inte ens greppa det här för att det är så sjukt. Men steget är inte så jävla sjukt ändå.
Nej, men det sjuka här är ju att man faktiskt har mördat en människa,
ja, det är,
för
det är
att få äta den där smörgåsen. Mm. Det är ju det som är det sjuka. Det är så bisarrt så att det är astronomiskt, som du säger. Gemensamt för de här styckningarna, det finns ju lite olika varianter som vi också har pratat om, den defensiva formen, aggressiva eller nekromanisk och så vidare. Det är att de här var offensiva. Alltså, både styckningen och ibland även själva mordakten är ofta då förknippade med liksom sexuella inslag. De här fallen som jag nämnde alldeles kort, 1969 och 79, är ju, ja, men de finns beskrivna liksom i media och sådär, men sen så är det som att det är ett tomrum liksom. Och 2005 så sker det ett fall, och jag vet inte om det har skett något känt och avdömt däremellan de här åren. Och det är i sig ganska intressant, tycker jag.
Pratar du Sverige nu?
Ja, jag pratar Sverige.
Ja. Men, hur ser det ut utanför Sverige då?
Jo, men det finns några ganska uppmärksammade fall. Bland annat den här, han var väl tysk va? Som annonserade på nätet. Armin Meiwes. Är det ett namn som är bekant?
Nej.
Han är kanske den mest ökända egentligen kannibalen i modern tid. Han dömdes ju 2006 efter att ha annonserat i sociala medier efter en man. Han ville gärna träffa en man som skulle då frivilligt vilja gå med på att bli uppäten. Ja, men och vet du, lite kuriosa.
Ja. Nej, men jag kan tänka mig att du nu ska säga att han fick jättemånga ja! Som anmälde sig.
Ja!
Ja, men homo fucking sapiens
ja,
igen.
Ja, ja.
Jag är inte dugg förvånad att folk bara, ja, men ja, ja, det här är frågan jag väntar på hela mitt liv.
Det var flera stycken som var med liksom bara vi snackar timmar innan han sen väl träffar sitt offer. Men som då drog sig ur för de inte kände sig ändå riktigt, riktigt säkra på om det här var en bra grej. Men han träffade...
Fick man skriva CV och personligt brev och så hade han anställningsintervju med alla eller
nej,
innan
men
han valde?
Ändå en ganska sofistikerad liksom brottsplan skulle jag vilja säga. För han träffade ju då, hookade upp med den här mannen, han var dataingenjör. Och tillsammans så spelade de in en video där de då förklarade vad som skulle ske. Och där den här datakillen intygar att han deltar i det här frivilligt. Och han hade också en önskan. Han önskade att Mavis skulle byta av hans kön. Och det ger han också uttryck för i den här videon då. Men det fungerade inte. Däremot, alltså det här är så...
Vadå? Alive and kicking?
Ja, exakt. Däremot så lyckades han krossa offrets testiklar genom att bita sönder dem. Och sen använde han kniv då för att liksom skära ur organet och äta upp den.
Men de här är ju bara ett snäpp från britterna på Outsiders.
Ja, men det här är så...
Men du,
så
han Chikatilo, apropå käka könsorgan, gjorde inte han det?
Jo, jo.
Han som vi har pratat om tidigare på den.
Jajamän. Han hade ju också en fetisch för just att avlägsna könsorgan och äta upp dem. Mm. Och det sjuka med den här Mavis då, bara för att avsluta han åt alltså upp 18 kilo till slut från sitt offers kropp. Alltså det är ändå en ansenlig mängd.
Mängd kött.
Kött, ja.
Mm.
Känner du igen ett ganska uppmärksammat fall från 2005 i Gävle då en ung småbarnsmamma hittas knivmördad i sitt hem och hennes sambo först blir misstänkt? Ja. Det här är ett otroligt sorgligt ärende på så många sätt. Inte nog med hennes död så blir då sambon misstänkt för detta och sitter ganska länge frihetsberövad. Men ganska snart ändå så ska polisen då ändå bli varse att sambon nog inte faktiskt har gjort det här. För det är nämligen så att man säkrar blod i bostaden, såklart. Det är ju ganska mycket blod i parets gemensamma bostad. Och det visar sig att det här blodet då kommer dels från offret, men också från en man. Och när NFC eller dåvarande SKL levererar analysvar så visar det sig att det är inte sambons blod.
Nej.
Utan från en annan man. Men vid test då mot DNA-registret så får man ingen träff. Så att det här är ingen person som tidigare har förekommit i vårat sammanhang. I vart fall inte som har topsats, som det kallas. Däremot så hittar man fingeravtryck också. Och de fingeravtrycken går in vid matchning mot spårregistret på 3 hotbrev. Alltså ett annat ärende som samtidigt utreds av polisen och som rör sexuellt ofredande. Och det är brev som har skickats till en 34-årig kvinna i Skutskär ett par år tidigare. Mm. Och när man tittar på det ärendet lite närmare så visar det sig att den kvinnan är mordoffrets tidigare fostersyster.
Mm-hmm.
Och här så börjar man ju då kartlägga liksom deras gemensamma punkter liksom. Relationer och andra. Och precis när man förstår att det kan vara så att en till de här kvinnorna då gemensam fosterbror kan ha med detta att göra så hinner även den 34-åriga kvinnan att mördas.
Mm.
Och tack vare DNA-spår vid det mordet så kan man koppla samman då de här båda morden och då leds misstankarna till deras fosterbror. Och han berättar då i förhör senare hur han har haft en stark lust att döda. Och mer eller mindre planlöst, som han själv beskriver i alla fall, har letat efter en människa att döda och, citat, dricka blod ur. Och han har då druckit av sina systrars blod och ätit delar av deras kroppar efter att ha utsatt dem för ett massivt knivvåld. Han dömde, ska jag säga, den här personen då till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för de här morden.
Ja, och det har vi varit inne på tidigare. Det betyder att det räcker inte med att en läkare säger att han inte längre är sjuk, utan att en domstol också måste besluta att han juridiskt kan bli utsläppt.
Mm.
Ja, det är det som precis. Är särskild utskrivningsprövning. De brukar bli kvar där.
De brukar bli kvar där.
Ja.
Jag har läst lite naturligtvis om de här fallen, och det beskrivs att hans lust fortfarande lär finnas. Liksom lust efter blod. Och han ger uttryck för att är man liksom vampyr, så är man ungefär så.
Okej. Okay. Mm.
Det mest nyinträffade fallet, vi ska inte gå in på det särskilt djupt, men jag tänker nämna det. Jag tror att många kanske känner igen begreppet Skara-kannibalen.
Mm.
Det handlade då 2010 om att en person ringer polisen och helt enkelt beskriver i larmsamtalet att han har dödat sin flickvän, en tillika fembarns mamma, lemlästat henne, stekt en del av köttet och sedermera ätit av det. Mm. Och detta bekräftas när patrullen kommer till bostaden. Den här mannen var innan gärningen belastad med ett flertal psykiatriska sjukdomstillstånd som han medicinerade för, men just vid den här tidpunkten så hade det inte fungerat med hans medicinering, och han väntade på att få ny, vilket i sig är oerhört tragiskt i sammanhanget. Det här hade kanske inte behövt ske, kan man ju frestas att tänka. Men han hade också liksom en förkärlek till mycket liksom, alltså film och sånt med kraftigt våldsinnehåll. Liksom, bland annat en film som heter The Grey Man, som handlar om en kannibalisk mördare som på 30-talet dömdes till döden för att ha både torterat, mördat och styckat ett stort antal barn i USA. Så att, ja.
Fy fan vad mörkt.
Ja, verkligen. Det här är supermörkt. Men jag tänkte att vi skulle här på slutet prata lite grann om juridiken kring kannibalism.
Mm.
För man kan ju tänka så här, att givetvis så är det straffbart att mörda en annan människa.
Ja.
Och vi känner till att det är straffbart att rubba en avlidens frid.
Mm, griftefriden.
Men är det olagligt att äta?
Jag ska säga människa. Så här, att det finns ju liksom ingen, om man nu ska tänka rekvisiten.
Mm.
Människa som inmundigar annan människas kroppsdel dömes om gärningen är uppsåtligen för kannibalism till 30 dagsböter har aldrig liksom hänt.
Nej, den är svår.
Nej, däremot är det ju så, människan måste ju dö för att det ska gå. Men ponera att personen har själv dött.
Mm.
Och du kommer över ryggbiffen.
Mm.
Så nej, det finns liksom inget kannibalbrott. Däremot så finns det ju massa brott som skulle kunna bli aktuella.
Mm.
Så som brott mot griftefriden.
Mm.
Du kan liksom inte peta av en kroppsdel utan att begå ett brott.
Just det.
Men själva att stoppa människokött i munnen är inte olagligt.
Nej.
Men det är ju nästan omöjligt att komma dit utan att det ska vara mord eller dråp och det ska stycka. Och, ja.
Det är om du skulle liksom bjuda någon till dig.
Exakt.
Att liksom avnjuta, kan man ju inte säga.
Mm.
Men att äta av detta.
Ja.
Så skulle det kanske kunna bli aktuellt. Ja. Eller ja, frågan skulle uppkomma.
Men det om finns man... lite olika lagrum man ska in och veva i för att liksom utesluta. Vad är det för gärningar vi har att göra med här?
Och om man då skulle åberopa nöd här. Det var bara, det var han och jag.
Vadå, jag var hungrig?
Det var han och jag, vi var på en öde ö.
Ja.
Det fanns ingenting att äta. Jag tog honom av dagar för att kunna äta honom. För att överleva själv.
Nej, det skulle jag säga nej.
Det går inte.
Nej, det skulle jag säga nej. Däremot så undrar jag inte. Jag är på en öde ö, jag vandrar runt, jag hittar en död kropp.
Mm.
Och jag dör snart. Jag är liksom en millimeter från svältdöden.
Mm.
Då möjligtvis skulle du väl kunna åberopa nöd så som då som ansvarsfrihet för brott mot griftefin att skända den här döda kroppen. Mm. Det skulle kanske prövas.
Mm.
Men du kan inte ha ihjäl en annan person för att du är hungrig.
Nej.
Det ska jag säga, så långt sträcker sig nog inte ansvarsfriheten.
Nej. Nej, men
jag
det
hade
blodsockerfall
efter träningen så jag dräpte grannen. Nej.
Nej. Nej, men jag tycker ändå det känns ändå rimligt.
Ja, få inga idéer, nej, kära lyssnare.
Nej, få inte det för guds skull. Ja, Lena, det var vad jag hade tänkt att så att säga bjuda på.
Mm. Får jag peta in några små djurgrejer här innan du går på listan?
Det kan du få göra. Det kommer också finnas utrymme i själva listan idag.
Ja, men jag vill inte störa dig.
Nej, okej. Okay. Kör.
Jag vill bara ta några roliga saker som jag sprang på. Alltså som jag har... Djur är ju roliga.
Ja.
Jag vill bara måla upp bara några scenarion.
Mm.
Vi har agapaddan.
Aha.
Den lever där i väldigt... Det kan vara ibland väldigt torrt, ibland väldigt fuktigt. Och det kan vara svårt, eftersom de lever på insekter, det kan vara svårt att liksom få tag på tillräckligt mycket insekter.
Mm.
Och då sitter du där som padda, jättehungrig.
Mm.
Men klimatet har gjort att det liksom inte finns din huvudföda.
Nej.
Men du vet var paddor liksom kläcks, ynglar av sig och finns.
Mm.
Då går du dit, sätter dig vid strandkanten och så tar du din längsta tå. För du har ju en tå som är lite längre än alla andra tår.
Aha.
Och så doppar du ner den lite som ett litet smakprov ner i pölen. Du liksom doppar din långa tå där. Och då kommer de här lite halvutvecklade paddor att tänka, nu kom födan. Och då fångar de. Och så äter du upp dem. Kannibalism. Men du lockar fram dem med tån. Det är många paddor som gör så. En padda, den viker ihop sina ben på ryggen och liksom viftar med din finaste tå uppe på ryggen.
Nej.
Och lockar fram det andra paddor. Och då äter du upp dem.
Men gud, det är ju en genial plan.
Det är sofistikerat.
Ja, verkligen.
Och sen finns det ju många såna här spindlar och så, där liksom honan käkar upp hanen medan han kliver på. Så att
just
säga,
det.
För att uttrycka, de gör det vackra och hon äter. Och då skulle jag vilja bara, den rödryggade spindeln Latrodectus haselti, som det heter.
Mm.
Jag läser bara nu, rakt upp och ner. Hanen inleder parningen med att dansa för honan. Du kan tänka dig 5 i 3 på spybar.
Ja, jag har bilden klar för mig.
Ja.
Vad men roligt att du säger spybar också, tycker jag.
Ja, spian. Spiderbar.
Mm.
När den hanen då lyckas komma tillräckligt nära honan, då gör han liksom som en liten volt i luften.
Mm-hmm.
Så att hans bakkropp hamnar mellan hennes huggtänder.
Jaha.
Och medans hon mumsar i sig bakdelen på honom så befruktar han henne med framdelen. Alltså,
nej.
Hon äter upp halva honom medans han befruktar henne med framdelen av sig.
Okay.
Och så har han ett S i rockarmen. Innan han började sina liksom, moves, då flyttade han alla sina inre organ från bakkroppen till framkroppen. För han vet att hon kommer mumsa i sig, röva på mig. Så här gäller det att flytta upp de vitala delarna.
Okej.
Okay. Ja, och då överlever han ju för hon har kapat halva hans kropp. Och så fort han har befruktat henne så flyr han. Sen börjar han om med parningsdansen, för det är en tvåstegsraket den här befruktningen. Och
men då, nu bara med...
Ja, då dansar han lite mer begränsat.
Framkroppen, ja.
Ja, du kan tänka mig sittdans, steg 2.
Ja.
Och då närmar han henne en gång till, och denna gång avslutar dansen med ytterligare en salto mortal. Nu jobbar han bakåt.
Ja,
varvet framåt, varvet på bakåt. Och det är också roligt att saltomortal betyder liksom dödens volt.
Det
är roligt att det heter saltomortal.
Just det.
Och då landar han då i hennes käftar, befruktar henne en andra gång och blir liksom slukad medans han befruktar henne. Sen är han borta.
Men alltså,
jävligt intressant.
Man undrar ju vems lust som är starkast här. Så att säga.
Ja, han är ju egentligen den här bankdator som anmälde sig på sociala medier.
Ja, eller är det att han ändå får ligga två gånger innan?
Om jag får komma till så är det värt.
Ja.
Jag dör lycklig.
Ja.
Kanske.
For him.
Och då är det en forskare som har kommit fram till att hanar som blir uppätna, den damen som då har käkat upp, den får fler ungar än om hanen lyckas undkomma. Och det har väl att göra med näringen,
ja,
antar jag.
Ja, det är klart. Där har du
så
den liksom.
Det var väl allt från naturrutan den här dagen. Jag kände ändå att det är information som måste ut.
Ja, men alltså det är ju intressant det här.
Oh ja.
Det måste ju finnas liksom en evolutionär tanke med det här beteendet.
Okej, jag har en sak till.
Okej.
Att väldigt många djur är kannibaler faktiskt redan från födsel.
Mm-hmm. Så det är inget de lär sig, så att säga, utan det finns i
hajens livmoder utvecklas 25 foster, men under graviditeten äter de upp varandra tills en överlever och den är väldigt mätt och belåten och kan då överleva på grund av att den har käkat upp de andra.
Det här är ju ett squid game liksom per default.
Ja, exakt. De leker röda vita rosor in i livmodern.
Jädrar.
Kom alla mina små hajungar. Ja. Och så springer de och bara njam, 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 njam. Det är spännande. Spännande!
Oj, oj, orkar vi verkligen en lista nu?
Ja, men hallå! Har du en på temat?
Ja, ska du ta lite samhällsinfo först?
Ja, men det kan jag göra. Och jag håller mig till två teman den här dagen. Ett, när ni lyssnar på det här så är det endast ett par timmar kvar till våran 24 timmars merch.
Åh, jädra ja.
Och den är helt kopplad till vårt avsnitt som heter Tack för att det finns, som kom ut för några måndagar sedan.
Mm.
Inte särskilt många.
Nej.
Så att det är en asnice merch på temat shabby chic, men med
shabby chic också. Ja,
chic. Du kan tänka att vi har tagit en drivved och så har vi skrubbat bort ett hörn och så det blev lite så här Och det andra jag vill säga, det är att du och jag kommer, när det här avsnittet sänds på torsdag, förbunker oss, som det heter, på ett hotell för att planera vår livepodd som kommer gå av stapeln i 5 städer i maj månad. Det närmar sig med stormsteg. Ah. Vi har spända skinkor, men det kommer bli så jävligt roligt. Så om du inte har köpt biljett än så går du in på All Things Live och gör det.
Bra sagt.
Och sen så går du in på Instagram, för vi kommer ha massa spontana livesändningar i dagarna 4 gissningsvis.
Kommer bli underbart.
Nu Anna!
Annas jätteviktiga lista.
Jag skulle vilja först och främst bara informera lite grann om en ganska, tycker jag, spännande inslag på en mässa, på Stockholmsmässan. Då var det en fråga som väckte ganska stort engagemang, nämligen den om det finns rimliga alternativ till att äta boskapskött. Man pratade om insekter till exempel, det äts ju redan idag i många andra länder, skulle det kunna vara ett alternativ. Då fanns det då med här en beteendevetare som, han överraskade publiken skulle man kunna säga, genom att föreslå att kanske att vi skulle kunna äta människokött. Alltså han ville utmana en idé om någon form av framtida då form av livsmedel. Och då gjorde han ett interaktivt test med publiken. Och då fick deltagarna se en bild på en biff, typ. Jag har sett den här bilden. Och sen fick de svara på frågan då, skulle du kunna tänka dig att äta den här biffen eller inte? Och då var det 8% av deltagarna som faktiskt kunde tänka sig att göra det.
Med vetskap om att det var homo sapiens som låg på tallriken.
Just det. Ja, det vet jag faktiskt inte om de visste. Men oavsett så var det...
Annars är det en låg siffra.
Ja, det har du rätt i. Det måste de ha vetat.
Det måste
du ha rätt. Och det här var ju ett såklart väldigt provokativt inslag, men han ville helt enkelt väcka tanken kring hållbarhet. Alltså att det här skulle då kunna vara någon form av klimatfråga. Jag vet inte, vad säger du, Lena, i det här klimathotet vi befinner oss i nu? Tror du att vi skulle kunna äta varandra i framtiden? Skulle det kunna ses som någon form av optimal form av recycling, så att säga? Som ett kretslopp?
Ja, alltså man ser det så här. Människor finns och kommer fortsätta finnas så länge folk ligger. Och de kommer också att dö.
Just det.
Och egentligen så är det ju, om du då tänker att det finns jättemycket kött. Så det vi gör är att elda upp köttet och gräva ner askan. Det är ju egentligen waste på någonting som är så bra. Så om vi bortser helt från det moraliska, etiska
perspektivet
så undrar jag så här, är det nyttigt för oss att äta människokött? Jag har fått för mig att det är inte att
kanske
föredra,
inte,
rent medicinskt.
Just det. Vi ska prata lite grann om det. Alltså, jag menar, utöver de rent, så att säga, sociala, alltså det stigma som sannolikt skulle kunna följa med. Jag menar, tänk dig själv, hur skulle snacket gå på jobbet vid mikrovågsugnen till exempel? Jaha, vad har du lådan idag? Det ser smarrigt ut. Det där, lite tånaglar, bara lite. Slängde ihop ett litet tabberas.
Stört.
Det är ju ganska stört. Ja. Så tänkte jag ändå ägna listan åt lite tänkvärd fakta då till dig som överväger att bli kannibal. Jag skulle vilja börja med plats nummer 5. Jag skulle vilja uppmana att man rådfrågar andra och kanske söker inspiration om man nu tycker det här känns lockande, men i alla fall be om råd. Och då tänker jag i första hand på våra placentasystrar. Alltså, ja. De flesta däggdjur äter faktiskt upp moderkakan. Men inte enkom på grund av de eventuella nyttigheterna, utan faktiskt framför allt för att få andra rovdjur att känna lukten av det här och förhindra att de kommer efter barnet.
Exakt, de sopar igen spåren.
De sopar igen spåren, helt enkelt. Och det här förekommer ju i många delar av världen att man äter moderkakan. Och då kan det vara bra att känna till att den ska tas om hand absolut helst inom 24 timmar. Annars är det jätteviktigt att du fryser in den om du vill göra något med den, så att säga, vid ett senare tillfälle. Det är också viktigt att rensa den från alla hinnor. Alltså precis som en köttbit som du hanterar.
Så jag har aldrig någonsin varit mer sugen på broccoli än i precis detta ögonblick.
Sen kan du då...
Rå broccoli.
Ja. Sen kan du ju då skära moderkakan i mindre bitar. De behöver inte vara jättesmå.
Lite, göra som kalops.
Ja, det beror på vad du vill göra, hur du ser på slutprodukten, så att säga. För att om du vill ha dem som små tabletter, som att du tänker att du vill ha en dos om dagen, då är det bra att kutta ner dem som i pillerstorlek. Men om du ska liksom torka bitarna och göra pulver, då spelar det inte så stor. Då kan det vara lite större bitar. Ett vanligt steg är att man också ångar kakan.
Vadå, är det någon som gör det?
Ja, och då får man ett recept här nu, alldeles gratis. Det ska ske i ugnen i cirka 8 timmar på 120-150 grader. Men här vill jag höja ett varningens finger också, för att det finns en risk här nu för att moderkakan exponeras för bakterier. Och speciellt då om det har varit en väldigt långdragen förlossning eller om man nu inte har varit snabb med att kyla ner moderkakan. Så det är viktigt här nu att man tänker på upphettningen så att den sker ordentligt.
Men det är ingen som helst skillnad på den personen och Chikatilo. Det är 0% skillnad.
Nej. Nej, men alltså nej.
Det är inte finare för att man säger så här: Ja, men jag äter livets träd.
Skillnaden är väl att det är ens egen kroppsdel ändå. Alltså man ger sig själv samtycke, så att säga. Ett sista tips på plats nummer 5 är att om man inte är sugen på varken kapslar eller ånga och torka och göra pulver och så här, då går det bra att göra sig en smoothie också.
Fy fan, vad äckligt.
Okej, plats nummer 4. Om man nu då skulle...
Köttsmoothie ändå.
Köttsmoothie. Ja, där har du det. Om man nu skulle få för sig att testa det här, så tycker jag att det är viktigt att man liksom väljer rätt del. Alltså för att få pang för peng så att säga, så kanske man ändå vill testa något som då är kaloririkt. Och nu finns det forskare där ute som faktiskt har räknat ut kaloriinnehållet i människans då olika kroppsdelar. Och det här tycker jag är lite spännande. Vet du hur många kalorier en genomsnittsmänniska består av?
Berätta.
81 000. Alltså 67 pizzor. Ungefär.
En människa?
Ja, har jag räknat ut.
Du får ju vara en snittmänniska då.
Ja, det kan naturligtvis variera. Varje lår utgör ungefär någonstans mellan 10 och 13 000 kalorier. Njurarna, det är bara 376.
Jaha, så man går på diet, då jobbar man njure.
Ja, då kanske man vill, ja men precis.
Ja, okay.
Hjärtat, 700 kalorier. Och sådär, men bara så att man väljer rätt där i djungeln, så att säga. Plats Toppen. Nummer 3, och nu kommer vi in lite på ditt tema där med riskerna med det här. För det finns faktiskt risker, bland annat prioner. Alltså en form av smittämne, och samma typ av smittämne som ger galna kosjukan.
Mm-hmm.
Och det finns en sån här epidemi som bröt ut på Papua Nya Guinea. Och det anses då vara på något sätt kopplat till det här att man då där åt sina nära och kära, eller gör fortfarande eventuellt när de gick bort. Och teorin är då att någon från början måste ha smittats då, kanske genom att äta ett sjukt djur helt enkelt. Och sen när man själv avlider då, så har andra ätit på mig, och sen har jag gett upphov till den här epidemin.
Mm.
Och det här är då förknippat med galna kosjukan, eller Creutzfeldt-Jakob, en obotlig och mycket hemsk hjärnsjukdom. Så om man nu måste äta, om man tänker sig att testa det här i framtiden, kanske att man inte ska börja med hjärnan då.
Nej, okej.
Okay. Jag tror inte det är en nybörjardel, så att säga.
Nej. Det är lite som att titta på någon som suger ut hjärnan på en kräfta. Det finns ju något primitivt i den moven. Det går ju inte att göra den moven med klass.
Nej, det är faktiskt helt sant.
Det bara rinner längs den här dressmanskjortan.
Alltså det är en högst primitiv, så att säga, scen i mänsklighetens tillvaro.
Sen ska den lilla tungspetsen in och gräva upp det där lilla smöret i hjärnan. Nej. Hörrni, skärpning för fan.
Plats nummer 2. Det är intressant det här med smaken på människokött. Det måste jag säga, det lockar ändå lite grann. Och det finns ju viss ändå... Ja, men alltså, man är ju nyfiken på det.
Okej, okay.
Ja. Och det finns ju då viss bevisföring här. Visserligen då relaterad till döda upptäcktsresanden och dömda mördare. Men det beskrivs människokött som väldigt, eller som ganska välsmakande ändå. Och det
Men vänta, hur är man en död upptäcktsresande?
Ja, men de har ju efterlämnat beskrivningar av det här. Där de har upplevt.
Och du menar att de först upptäcktsresor och sen dör?
Ja, naturligtvis. Ja,
okej.
Okay. Ja. Mm. Det beskrivs som smak av fläsk eller kalv. Och det är lite intressant. Människor räknas varken som vitt eller vilt kött. Utan vi hör till kategorin rött kött då, framförallt på grund av att vi har ju myoglobin i våra muskler. Som gör blodet rött och så vidare. Men jag tycker att det är läge att höja en varningens finger här, för att Jag skulle till och med vilja sträcka mig till att säga att kanske att du ska gå till biblioteket och läsa på lite grann om människokroppen innan du sätter tänderna i människokött. För det finns ju såklart delar på kroppen som varken är möra eller välsmakande. Och jag tänker då till exempel på öron. Det kan inte vara särskilt...
Det är väl bara brosk?
Det är bara brosk. Då är du lite inne på Anna Anka och kycklingbrosket. Ja. Mm. Jag tänker också på tårna.
Mm.
Och då allra helst om så att säga naglarna finns kvar.
Naglar?
Naglarna.
Ja.
Gallblåsan tror jag inte heller mycket på. Alltså...
jävla sophink.
Sekt alltså.
Ja.
Jag vet inte, har du någon...
Så jag har ju mått illa de sista 45 minuterna.
Ja, jag var på din vakt.
Men jag
bara
skulle ändå vilja hävda att jag tror, om jag bara så här, som ett snitt ska ta människor i min omgivning,
mm,
så vet jag vem jag hade gått på och vem som jag hade tagit sist. Jag kan liksom känna att jag tror att vissa människor smakar lite godare än andra.
Aha, fasen vad spännande. Intressant. Är det inte jag eller? Nej.
Nej. Nej, du smakar ju för fan 100% snus. Bara gnaga på din skinka så är det bara min svag doft av snus.
Ja, okej. Okay. Plats nummer ett. Kanske är det så att man ändå tycker att det här med kannibalism är vämjeligt. Alltså det förväntar jag mig nästan att de allra flesta tycker och något man vill ta avstånd ifrån.
Ja.
Så kanske man ändå, man kanske är lite nyfiken på lite andra former av kannibalism som sker ganska nära oss själva. Du var inne på det här med djur och sådär, spindlar och så. Och då kommer lite spännande fakta här om bland annat höns. Visste du att det förekommer kannibalism bland höns?
Nej.
Nej. Det här sker...
Det är väldigt sällan höns på naturprogrammen. Hans Ekman pratar om höns i en timme.
Just det.
Det händer sällan.
Nej. Men det här sker, när det sker så sker det oftast under den första då värpmånaden. Och består av, och nu kommer jag läsa innantill. Det består av...
Förlåt. Jag sa Hans. Han heter inte Hans. Men nej, vi går vidare.
Men det är okej.
Okay. Ja,
Det består av, citat, hack i kloakregionen och att tarmarna dras ut. Offret intar sedan parningsställning och tycks underkasta sig avlivningen. Det här kan man motverka, det här beteendet. Det här kanske är tips till Meta. Och det gör man genom att dämpa belysningen, för den anses motverka tendensen till kannibalism hos höns. Och sen avslutningsvis så vill jag uppmana er som lyssnar att byta sängkläder ofta och inte sova med öppen mun. I vart fall inte om ni inte vill ha en close encounter med kannibaler. För det finns nämligen vissa kvalster av släktet Adactylidium.
Mm-hmm.
Och där honorna lever som parasiter på insektsägg. Och det här går då till som så att kvalstrens egna ägg utvecklas då inne i honkroppen. Och när ungarna kläcks och når vuxen storlek så är de fortfarande inuti modern som då blir enormt uppsvullen. Det kan man ju förstå.
Mm.
Och en sån här kull består då av 5-8 honor och en hanne. Och när de blir könsmogna så parar sig hannen med alla 5-8 honor. Och sedan, som sedan äter sig ut ur moderns kropp.
Mm.
Och sen kommer då de gravida honorna söka sig till egna insektsägg att parasitera på. Och det här sker då runt omkring oss. När vi sover och vad vi nu gör i våra sängar.
Alltså jag är så glad att jag byter lakan ofta. Jag är också så ledsen att jag tittade på Fråga doktorn en gång.
Aha.
När de beskrev hur de här kvalsterna liksom bor i våra ögonbryn. Och ner i liksom hårsäcken på ögonbrynen så knallar de liksom runt.
Nej, men Gud.
Hela dagarna. Det där har stört mig. Jag tvättar mina ögonbryn ordentligt.
Ja, jo, jag vet.
Alltså där ska de fan inte vara, känner jag bara. Jag är besvärad av informationen jag fick.
Ja, jag förstår det. Jag förstår.
Mm.
Jag backar långsamt ut ur rummet.
Mm.
Ja. Nej, men,
Anna, det där kanske var din sjukaste lista. Alltså, du har ju haft en del sjuka listor, men det där är... men alltså, jag tror också att det är så pass abstrakt.
Ja.
Ska vi ha samma... om vi nu tänker så här, folk var oroliga vid PDV-avsnittet att om vi pratar PDV så har vi plopp väckt 10 nya PDV-attackare. Sluta. Är det nu så att folk kommer efter det här avsnittet börja titta på sin granne med helt andra ögon för att du har berättat det här? Är det så att vi har väckt?
Ja, jag är mer orolig för uttalandet som du gjorde, att du går omkring och funderar på vilka i din omgivning som du tror smakar godare än andra.
Ja.
Men däremot, ja. Jag funderar på om jag ska lägga ut kanske på vårt Instagram, alltså på Ljungdahl och Ginghede, så lägger jag gärna ut den här intervjun med den här beteendevetaren som pratar om möjligheterna med att äta människokött i framtiden.
Aha, på mässan där. Ja, men det tror jag folk skulle uppskatta.
Ja, så får det bli.
Tack snälla Anna för ett superintressant ämne. Jag ser också att det blev långt, men det kommer folk ha 0% emot, eftersom du tog dem med storm och höll dem i fast grepp.
Ja, härligt.
Mm. Och nu får ni fladdra ut i livet med all ny kunskap ni har fått. Och vi säger tack och förlåt i vanlig ordning när vi har plockat ut från gruppkontot, och det kommer komma en dag när vi stoppar in igen.
Definitivt. Redan nästa vecka, troligen.
Och nästa vecka kommer vi väldigt mycket stoppa in, och då kommer ni få lyssna på en jätteintressant intervju med någon som utreder någon från polisen som ägnar sitt liv åt att utreda sexualbrott mot barn på nätet.
Mm.
Bland annat.
Det kommer bli väldigt intressant.
Extremt. Och viktigt. Och tills dess gör ni det som ni brukar, och däremellan kommer en spaning som vi får vila lite i.
Det blir jättebra.
Ha en fin helg. Vi ses på Insta. Bye!
Bye bye!
Thank you.